Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkommen till Eldrörelse,
Udda krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Och med mig Miran Andersson.
Fars dag idag.
Just det.
Ja.
Jag har tänkt på det, men jag har inte skrivit någonting till min far.
Nej, du har inte ens ringt, du har inte skrivit någonting.
Nej, nej, jag ringer jag inte.
Nej, men det hade varit för jävla utflippat.
Ja.
Men katterna har inte gjort något för dig då?
Inte de heller,
nej. De har inte...
De har varit mysiga, det får man väl säga.
Jag har tänkt på det.
Vi har haft sån tratt på en av dem för att han skadade tassen lite. Så tog vi av den igår.
Mm.
Så blev han väldigt glad och tacksam för det. Mysigt. Så det är ett tips också, man kan liksom utsätta katterna för jobbiga saker och så befriar de från det, så blir de tacksamma.
Då blir de tacksamma, ja.
Stäng in dem i garderoben ganska länge och så blir de...
Berättar ju någonting liksom djupare om oss som däggdjur då, eller varelser generellt, det fungerar ju även på oss. Jag försöker ju då göra första dag till en lite mer hypad dag än vad det är.
Just det, du gillar den här tyska första
dag. Exakt, ja. Vaterstag. Gammal historia som handlar om tre vänner från Tyskland som är i Sverige och firar midsommar. Och så har vi en dialog i en bil, vi är på väg ut på ett lantställe. Det är väldigt klassiskt, de ska få uppleva klassiskt midsommarfirande. Och så är de så, we read it in Wikipedia about midsommar. It's like a drinking holiday. Yes, it's a drinking holiday. In German Wikipedia it says that it's legal to drink and drive. No, that's not correct. I think you misread something maybe about there is a lot of... drunken driving during this period. It's like Vaterstag. Så det visar sig att fars dag är någon väldigt annan sak i Tyskland. Bland annat meningen you know Vaterstag, you have a sound wagon and a lot of booze and then you drive around the city and then you riot for bottles at the police. Som verkar vara fars dag då. It's banned in a lot of German cities. Skarp kontrast,
ja.
Till den svenska fars dag.
Som mest känns att man ger en slips till sin far.
De gör man väl inte ens.
Nej.
Man kan
men det finns en idé.
Det finns en idé om slipsen. Mina barn har firat fars dag.
Ja, okej.
Jag fick ett sånt ljudkort. Alltså det är ett sånt kort man öppnar och så spelades det en låt.
Nice. Vilken låt var det?
Daddy Cool.
Okej, det är inte dåligt.
Nej, ett första kort liksom. Och så fick jag en trevlig frukost liksom.
Wow.
Men jag har ju också hypat upp det här ganska mycket då. Okay. Att jag förväntar mig mycket saker så på första dag. Mm. Och det är den bästa dagen på året. Jag tycker det är viktigare än min födelsedag. Så har jag pratat om det här hemma liksom.
Så där payoff på det då?
Ja, men lite känner jag. Ja. Man tänker ju spontant att första dag hålls tillbaka av att det är på en söndag.
Just det, för det varit på...
En lördag så hade man ju kunnat göra det till liksom så här...
En super,
du hade kunnat bli en del mer lite tyska liksom. Ja. Att det bara var så, nej men då är det så, fast han gör olika sådana pappagrejer, sitter i kalsonger och linne och tittar fotboll och dricker öl och skriker, pendlar mellan sina två känslolägen, allt är okej och jag är arg.
Ja, just det.
Men nu med söndagar blir det, lägger ju viss sortid liksom. över tillståndet. Ja. Du har hört av sig till din far. Jag har också hört av mig till min far.
Jag har inte gjort det, alltså. Så jag...
Nej, men efter detta tänker jag att när ni lyssnar...
Jag går in och skriver nu Facebook-chatten.
Jag har skrivit på Messenger. Det unnar du honom.
Yep.
Ja, då har vi lite timestampat det här avsnittet. Det är alltså den 9:e, 11:e då vi spelar in. Och dagens avsnitt blir väl ett bredare nyhetssvep eller samtidskommenteringsavsnitt. Alltså... Nu i podden så skriver alltså Myran det här meddelandet till sin far. Kan du berätta vad du skriver?
Jag kan inte hitta honom på Messenger.
Du kommer inte ihåg vad han heter.
Jo, men jag trodde att jag skrev till honom nyligen. Nej, 15 augusti var senast. Så det var lite länge.
Han kanske är död.
Det är han inte. Jag såg honom, träffade honom förra veckan.
Ja, okej.
Okay. Ja. Då har jag väl kommunicerat med sms, antar jag.
Det antar jag. Vad tycker du om din far?
Jättemycket.
Har du gjort upp med honom?
Nej.
Nej, har du något att göra upp med honom?
Jag tror inte det.
Nej, vad skönt. Sebastian Mattsson har ju kommit ut med sin bok. Jag minns inte vad den heter, men typ Alla söner vill ge sin far stryk eller någonting.
Okej, ja. Men så kände jag väl också kanske någon gång när jag var 8 och liksom blev förbjuden att göra någonting. Men sen dess tror jag aldrig har känt.
Nej, han hade också spöt det. Så.
Ja, riktigt.
Min pappa också faktiskt. Nio kanske, han började bli ganska... Han är liksom... Och många sjukdomstillstånd. Så han är ju ganska svag just nu, tänker jag.
Spela tillbaka 10 år så...
Ja, då hade han sopat matten med mig. Alltså. Mer än 10 år tänker jag kanske verkligen. Men då när det här behovet kändes väldigt stort.
Okej, okay, ja. När var det då? I dina tidiga
tonåren där någonstans. Okay. Liksom. Nej, vi behöver inte gå in djupare på det. Jag försvann in i en tanke, men vi behöver inte utveckla den. Jag antar att du lyssnar på det här, pappa. Så då vill jag bara säga det, att vi ses i gryningen. Så ska du få den jävla omgång.
Nej. Jag verkligen.
Jag tycker också väldigt mycket om min pappa och min mamma för den delen. De är bra. De har gjort mycket för en som man behöver vara tacksam för. Jag tänker framförallt att de har gjort så gott de har kunnat. Och det är väl...
guldvärt.
Det är väl guldvärt, ja.
Mm. Apropå guld.
Ja, apropå guld, ja.
Vi har pratat om Sudan i förut, ett olika avsnitt.
I flera år har vi pratat om Sudan. Jag tittade faktiskt upp när vårt första avsnitt är ju innan det ens kriget bryter ut.
2021, avsnitt 41, pratade vi om revolutionen där man störtade den tidigare diktatorn. Och vi sa väl att vi tyckte att den utvecklingen kändes hoppfull. Det fick vi. Allt gick väldigt dåligt efteråt. Och det kan man väl säga har att göra med huvudsak att de två militära systemen som fanns parallellt under diktaturen.
Alltså den reguljära armén i någon mening och den här milisgruppen som blev inkorporerad i reguljära armén, det som då är känt som Rapid Support Forces.
Precis. De tog ju makten tillsammans, avsatte det civila styret, men sen då började de kriga mot varandra istället 2023. Det pratade vi en del om i avsnitt 105 och 106. Och vi sa väl också om den här risken för den humanitära katastrofen som verkligen har inträffat sedan dess. Sen 2023 har vi inte pratat om det så mycket i podden, och det är väl för att det har varit ett ganska, liksom, ett krig utan så mycket väldigt omvälvande utvecklingar, utan respektive sida håller liksom sina kärnområden. Man kan väl säga att en av de viktigaste utvecklingarna var väl att armén tog tillbaka Khartoum och området runt det och liksom stabiliserat. De har de flesta delar av Sudan, utom sydvästra delen, där ju Darfur ligger. Och där har ju som RSF mer fullständigt tagit kontroll över Darfur och även den här regionen jämte Kordofan. Och det allra senaste där är ju att en lång belägring har lett till att de sen har övertagit staden Faser, eller Fasher, hur man nu uttalar det, som var centralort i Nord-Darfur, eller är centralort i Nord-Darfur. Och där har man begått fruktansvärda massakrer.
Alltså man, så är liksom helt ofattbart på tal om, man pratar väl om, vad är det? Alltså. Alltså
man vet ju inte alls, för att man har ju inte någon på plats som kan säga, men det är ju så mycket att man på satellitfoton ser blod, liksom. Mm. Alltså, och nu har man väl väldigt bra satelliter i och för sig, liksom, men ändå så, det är så här, det här är nog kroppar, för de fanns inte här på bilden förut.
Mm.
Men det är också en så röd fläck här, liksom. Alltså, det säger någonting om hur mycket folk som...
Man har väl hört siffror som är typ, det har dött lika många som det dog i Gaza de senaste dagarna eller veckor.
Men det vet jag inte om man kan...
Jag tänker att vi kommer komma in på just den specifika jämförelsen. Ja. För den, är ju, den här konfliktens brutalitet är ju väldigt plågad av att det har utspelat sig parallellt med folkmordet i Gaza.
Absolut. Men precis, men oavsett hur exakt hur man har dött, så massakrer, och det är ju en del av ett pågående folkmord i Darfur, liksom det som skedde i den här staden specifikt. Då. Men just det har ju också fått stor internationell uppmärksamhet, det här att de till slut tog den här belägrade staden och den här massakrerna har skett. Liksom.
Ska vi bena lite i, bara för att jag tänker att vi har lyssnare, och vi har säkert lyssnare som har lyssnat i flera år, för det är ju så. Ska man tillbaka till avsnitt 43 så behöver man ju ha gjort det. Men vi har sagt, lyssnarna som är här bara för att det här avsnittet handlar om Sudan, kommer nog inte bara handla om Sudan. Jag tänker att vi kommer få väva in lite andra saker i historien. Men om man gör de stora, liksom, de politiska linjerna i detta, så tänker jag, det kan vara värt att bara nämna det med några ord, liksom, för vi pratar om de här två grupperna, vi pratar om någon typ av centralregering som är då alltså det som kallas för Sudanese Armed Forces, alltså SAF, som är de reguljära, som håller de östra delarna och sydöstra delarna, liksom. Och sen har vi då RSF som håller de västra delarna och framförallt de sydvästra delarna av landet.
Framförallt de sydvästra delarna. RSF kom ju från de här Janjaweed-miliserna.
Som är kända för?
Folkmorden i Darfur.
Mm.
Förra vändan, så att säga, av detta.
Som är någon... Alltså, nu är det ju liksom en milis, men om man ska på något sätt förklara deras ideologiska hållning, vad deras politiska projekt är.
Alltså det kan man väl någonstans säga är antiislamism, ifall man ska som sätta någon stämpel på det så. Men jag upplever det mycket mer som att det är så krigslordism. Ja. Liksom. Alltså warlordism, alltså krigsherre. För han, den här ledaren, Hemeti, han blev ju liksom, genom att klättra upp som milisledare där, så blev han ju då upptagen av den gamla diktatorn. Så här, okej, istället för att vara en milis som bråkar massa så blir du en del av staten. Han hade redan innan dess liksom lagt olika guldgruvor och så under sig. Även som en del av staten, men som istället då liksom upprorsbekämpade för statens sida, så lade han också liksom privat under sig guldfyndigheter och andra resurser och liksom blev landets rikaste person. Och driver ju liksom den här milisen slash då del av staten parallellt med liksom en sån företagsimperium mogulgrej liksom.
Men du beskriver
så, det, men det tycker inte jag är så ideologiskt kanske.
Nej, men ideologi är ju någon typ av fanissa som vi lägger på saker för att också kunna dra energi av spänningar som faktiskt finns i Sudan. Och här har du ju då den antisemitismen som är en bit, men det är ju också någon typ av arabisk liksom, vad ska
absolut,
man säga,
absolut.
Rasism eller man, ja, liksom, så, man, supremacy skulle man ju säga på engelska.
Okej, okay, liksom. Jag fattar inte att vad det är du
for efter,
men absolut. Ja, för, och hela den konflikten...
Vi pratar ju här med ett folkmord. Och precis. Så är det så, men vem är det man gör ett folkmord mot? Precis. Eller vad driver den?
Absolut. Och det, då, precis som jag pratade om i de här tidiga avsnitten också, om när spänningen mellan arabiska härstammande grupper då, som har pastoralistiska livsstilen, att de driver, vad säger man på svenska? Flockar.
Alltså, de är herdar.
Herdar, det är precis, de håller på... med herdekultur mot lantbrukande då afrikanska grupper. Och då blir det ju sådana spänningar kring vem har rätt att använda den här marken. Får de här liksom, djuren komma och beta här? Eller å andra sidan, får de här klassiska betesmarkerna, får någon bara, när det inte är djur där ett år, så får de bruka det och så. Och liksom statens förhållande till det där har väl komplicerat de förhållanden genom att stifta olika lagar på olika håll. Och sen så liksom blir det konfliktpunkter i det. Alltså, men det är också, det var inte 100% så att det är så här, det här är araber och de andra är liksom afrikaner, utan de här folkgrupperna har ju funnits länge i Sudan liksom och blandat sig, och det blir någon sån liksom...
Och du, nu du ska säga att deras rasism är korkad.
Ja, det...
Till skillnad från all annan rasism.
Nej, det var inte det jag skulle säga.
Ja, men det, bara så. Det blir liksom, det är begripligt i en nationell kontext. Alltså där kanske den är verklig om man upplever den. Men som en utifrån betraktare.
Jag tänkte inte ens på det spåret ut. Jag bara tänkte så att liksom, man kanske tänker det i en väldigt så rasifierande diskurs. Bara så här, de här är svarta, de här är araber. Liksom. Alltså att så, och jag tror att det är mer komplext än så. Utan det är så typ, vilken kultur tillhör man i den? Men så är det såklart aligned hårt på båda håll. Liksom.
Så där har vi liksom vad John Devin-milisen är från början, eller RSF då idag. Och sen står det då i konflikt med centralregeringen.
Som brukade vara då islamistisk diktatur liksom, eller så, även ifall den kanske inte var den mest hårdförda sharia liksom, så linjen, så var det ändå så det som var liksom basen innan den presidenten störtades då liksom. Och då finns det väl befäl i armén som är mer eller mindre liksom islamister, som har liksom kommit in i arméstrukturen på det hållet liksom, och andra som kanske inte är så inne i det. Jag vet faktiskt inte hur man ska bedöma SAF som entitet just nu, liksom hur religiöst den är. Jag tycker inte det är inte en uppenbart bildspråk eller någonting i alla fall som är väldigt så, det är som inte jihadism på det sättet liksom, men det kanske är en stat som är muslimsk liksom på det sättet som typ Indonesien eller någonting så här, vi är muslimer, det här är en muslimsk stat, men ja, jag vet faktiskt inte det här så noga. Ja.
Nej, och utan att gråta ner och se det alldeles för mycket, så kanske man kan bara säga så här att när SAF då gör anspråk på att representera landet i sin helhet, vilket är ganska typiskt den, och jag förstår att det här kommer att låta konstigt, men man kan ju se en motsvarande diskurs i Turkiet, som inte heller är jihadister, är ju att skillnaden mellan spänningen mellan etnisk nationalism och religiös nationalism, om vi ska prata om detta, är ju att de religiösa inte tar hänsyn till de etniska dimensionerna i första hand. Det blir bisarrt, men om man liksom tänker på historien när AKP kommer till makten i Turkiet, så gör de ju, tidigt försöker de ju sitta vapenvila med PKK. Vi är inte i första hand ett turkar. Förlåt, den turkiska nationalismen eller den turkiska enheten består av att vi är muslimer. Medans kemalisterna då kommer från en mer etnisk nationalism som säger att vår nationalstat bygger på att vi är turkar. Och då får man, om man är kurd, får man sluta vara det och bli turk då på något sätt. Och vi, utan att djupdyka det, kan man se att en del av spänningarna är det här då. Och sen är det ju olika grupper då, beroende på vem man tittar på, blir ut den andra då, eller blir liksom kristna minoriteten i det islamska styret blir den utpekande, medan sidan den här då etnocentristiska linjen som RSF driver, kanske inte liksom fullt ut, men det är liksom det bagaget de har, pekar då istället ut etniska grupper. Men om man då ska ha liksom legitimitet då, vem är liksom den legitima parten? Vem har liksom legitimitet i den här, legitimiteten alltså att styra Sudan? För det är ju det kriget till stor del handlar om.
Frågar du mig det, eller menar du?
Jag frågar dig.
Okej. Nej, men jag tycker ändå man får komma ihåg här att de här två fraktionerna liksom tillsammans avsatte ett civilt styre för att...
Men de är rövhål
båda två. Liksom. Det kan man inte komma ifrån. Sen så får jag väl ändå säga att jag tycker att så här, RSF, som är den här gruppen som begår det här folkmordet, får man väl ändå se som den parten som...
Har minst legitimitet.
Har minst legitimitet, liksom, som borde stoppas på något sätt, liksom. Mm. Och sen så kan man ju verkligen hoppas att det skulle kunna återgå till ett civilt styre, även när de är ute ur bilden, liksom, att armén inte skulle då bara införa militärdiktatur i hela Sudan. Men det är väl en ganska stor risk att det skulle bli liksom
slut. Men den risken är betydligt större om RSF vinner.
Ja, ja. Eller, jag vet inte ens, då blir det väl bara ännu mer failed state av hela Sudan, tänker jag. För att där finns det liksom inte den stats... byggnadsfunktionen överhuvudtaget upp, för jag får gissa liksom.
Ja.
I de här andra tidiga avsnitten så har vi också pratat om internationella aktörers inblandning i den här konflikten. Vi fokuserar på Ryssland och Wagnergruppen som ju var mer aktuell då. De är ju omvandlade nu liksom och pratas inte så mycket om. Vi har också pratat om typ Ukraina och sin sida har bistått SAF då för att typ hämnas på Ryssland i Sudan och sådana saker.
Det har varit på plats. Ja. Vilket är ju helt absurt.
Det är en sån här proxykrig mellan Ryssland och Ukraina i Sudan. I väldigt liten utsträckning får man väl säga. Men det har ändå hänt sådana saker. Men vi nämnde också Förenade Arabemiraten. Som ju är en aktör som vill upprätthålla RSFs ställning. För att kunna ha fortsatt inflytande på Sudan. Och vi pratade om hur stor del av all guldsmuggling som hamnar i Sudan. Nej, från Sudan som hamnar i Emiraten. Som jag kommer kalla det nu, för jag orkar inte säga Förenade Arabemiraten hela tiden. Eller i alla fall passerar där på vägen till Ryssland. Och då kan vi också ta upp och säga att liksom Ryssland och Emiraten är starka allierade. Det är Rysslands främsta handelspartner i hela Mellanöstern, eller hela arabvärlden liksom. Det är ju ganska märkligt eftersom de också är USAs starka allierade.
Everybody's best buddy liksom.
Verkligen.
Och Kina! Ja. Gillar också dem liksom.
Väldigt mycket. Och de säger väl så själva så här, vi vill inte ta ställning mellan de här tre maktblocken, Ryssland, USA och Kina. Vi vill kunna handla med alla. Det är lite som vi pratade om någon, vad var det, polska affärsmän eller vad det nu var, som sa, ja, Ryssland och Ukraina, we're on the side of business in this conflict. Jag tror att det är lite samma sak med Emiraterna, att de vill bara vara där man kan göra lukrativa affärer för dem. 2022, med Rysslands invasion av Ukraina, då ökade handeln dem emellan med 68% till 9 miljarder dollar. Idag är den på 11,5 miljarder dollar. Och vad fan betyder det, en sån summa? Det är ju ungefär 10% av Sveriges statsbudget liksom.
Mm. Det är stora pengar.
Stora pengar som går mellan Emiraten och Ryssland. Men Sudan har också en betydelse för dem som en kornbord, liksom breadbasket som man säger. För de har ju inte så mycket eget jordbruk. 80% av all matproduktion måste importeras i gulfstater. Sudan, som kan ha väldigt mycket jordbruk, har de liksom investerat över tid i för att få ut mat helt enkelt. Men som också vi kom in här på, det här andra motivet för Emiraten är ju då deras motstånd mot islamism. Och man liksom vill motverka muslimska brödraskapets inflytande. Man har ju också backat han Haftar i Libyen.
LNA.
Ja, precis, LNA. Och de i sin tid har ju också hjälpt RSF. Och de har också skapat en korridor då genom Nordsudan ner till Darfur. Så liksom Libyen och RSF är liksom, har en landconnection nu tack vare att de också gick in i Sudan. Liksom.
Och det som väl liksom har aktualiserat det är Emiratens roll i kriget, även om då de väldigt tydligt förnekar det, är ju att i kriget i Sudan, som ju på många sätt är ett ganska typiskt inbördeskrig i ett fattigt land. Alltså det handlar ju framför allt om liksom lätt infanteri och ganska rörliga fronter, dåligt utbildade soldater, det är flygvapnen, inte en särskilt central del av krigföringen och så vidare. Så har ju RSF då, och för den delen SAF, rent militära kapacitet liksom, förändrats eftersom att det verkar finnas ett ganska stort inflöde av vapen. Och även vapen som är i en kaliber som man normalt sett kanske inte ser på slagfältet.
I den typen av krig?
Nej. Och bland annat så har vi ju att de har tillgång till moderna luftvärnssystem. Ja. Vilket är en typ av vapen som är det kanske man är absolut mest försiktig med att exportera. Av många olika skäl. Bland annat för att de globala stormakterna, deras militära övertag baseras på luftstridskraften. Och därför vill man inte sprida kvalificerat luftvärn, eftersom att då riskerar det att i framtiden vändas mot en. Det är också att man är orolig för att den här typen av vapensystem ska försvinna iväg på villovägar. Alltså har du tillgång till manpads då till exempel, alltså handhållna luftvärnsrobotar, så kan du ju begå sinnessjuka terrordåd. Det är bara att ställa sig utanför en flygplats liksom, och börja skjuta ner.
Alltså, det är betydligt bättre än att köra en drönare över en flygplats.
Verkligen. Liksom. Men det handlar inte bara om att RSF har tillgång till manpads, vilket man är väldigt försiktig med att sprida. Det är också att de har tillgång bland annat till medeldistans luftvärnsrobotsystem till exempel. Så verkar det ju så att de har åtminstone ett, antagligen då ett batteri av FK-2000. Som är ett, tänk dig en lastbil, en 8x8 liksom, med ett obemannat liksom torn med flera stycken liksom robotrör och två stycken automatkanoner. Kommer pansiren, vi har pratat om den en del. Alltså tänk att det är liksom en pansirkopia, eller den bygger liksom på samma tanke. Okay. Så det är liksom en kombinerad spagg, liksom en kombination av en luftvärnskanonpjäs och har robot. Ja. Precis, dubbla automatkanoner, 30 mm så lär de vara. Och sen så har man som luftvärnsrobotar. Och
det är kanske ganska viktigt för RSF att få tillgång till det där, eftersom då flygvapnet var ju på SAFs sida liksom. Så för att det inte skulle bli så oproportionerligt för dem, så behövde de något sätt att slå eller motstå flygvapnet från staten liksom.
Precis. Och de här då liksom, den har 12 luftvärnsrobotar som på sitt chassi som de kan skjuta ner. Bland annat så sköts det ju ner en IL-76 nu i Sudan för några dagar sedan, vilket är ett tungt ryskt transportflygplan. Nu tillhörde det SAF liksom.
Ja.
Vilket ju antagligen är skjut på flera kilometers höjd. Och då misstänker man att det är ett sånt FK-2000-system som används. Och det intressanta med då FK-2000 är ju att inget land riktigt har FK-2000.
Okej.
Utan det är en kinesisk produktion. Modernt i den meningen att den visades upp på första gången för världen 2021.
Okay.
Och det enda landet som har köpt det här systemet och blivit exporterat, som inte heller har det i sin egen krigsmakt, försvarsmakt, är ju Emiraten.
Men de har köpt det och sen så bara, vi har inte det här själva.
Nej, men så kan det ju vara att man köper in saker, framförallt de här rika länderna.
Okay.
Alltså, så, de kan ju köpa in massa grejer, så testar de det och säger de så här, men det här vill vi inte ha. Eller man köper ett batteri och så utvärderar man
ett batteri liksom. Inte, men det är orimligt för de köpte så här 20 batterier, så bara, nej, vi har inte.
Nej, det har de inte gjort, men då hade vi också pratat liksom flera hundra miljoner, kanske miljarder, för att köpa in så pass många. Så att man har köpt in dem. Och sen är det väl som att man har exporterat dem till Chad. Och sen verkar Chad, nu är de i Sudan.
Ja.
Kommer du ihåg, för något år sedan så var det helt plötsligt så här, det är en massa drönarattacker överallt i östra Sudan, alltså området som är djupt inne i SAF-territoriet. Och det handlar ju då med största sannolikhet då om CH-95-drönare, som återigen är ett kinesiskt företag som har exporterat drönare. De har också, alltså även SAF har ju CH-drönare, inte då just CH-95. Och de har dykt upp. Och då tänker liksom, det här är inte en sån patrullrobot kamikaze-drönare, utan vi pratar mer liksom en Reaper eller en Predator, alltså som riktigt ligger uppe på flera hundra meters håll och skjuter ner robotar mot marken. Och de har helt plötsligt den här milisen i Sudan liksom.
Även ifall det är ju mer än en milis nu för tiden, men ja visst.
Men att det är inte det, i alla fall en statlig aktör, om man säger så.
Nej. Ingen ska ju ha sålt en sån till dem, och de kan absolut inte tillverka den själv.
Nej, alltså, det är ju helt uteslutet. Och de har inte heller då, vad gäller många andra vapensystem som RSF har tillgång till, är det ju att SAF har haft en ganska saftig, alltså under tid så hade ju Sudan en av Afrikas största arméer, och många liksom, per capita, ska sägas. och har lagt stora resurser, under, framförallt under diktaturen, den förra diktaturen, så lades det ju stora mängder. Och mängder pengar på att köpa in vapensystem. Och mycket av det RSF har tillgång till kan man ju vara så, men det här har blivit erövrat av SAF. Men det finns ju vissa system som alltså, de, SAF har aldrig haft dem. Emiraten själva förnekar ju jävligt kraftigt att de exporterar några vapen till RSF. De har väl framförallt på senare tid varit lite så, men vi vill bara ha en vapenvila och så, det här...
Ja, och det ska man också säga, det är väl typ...
Typ det nu. Ja. Ja, någon typ av humanitär vapenvila som pågår just nu. Lite efter den här fruktansvärda massakern så verkar det som att hela världen har varit så ny. Ja. Så typ Egypten, Saudi, Förenade Arabemiraten, USA, om det bara är The Quad, om det är det som är The Quad som har gått in och sagt nu får det vara paus här.
Men jag tror man får verkligen avvakta och se ifall det håller. Liksom.
Det är ju också bara en humanitär vapenvila som ska pågå i ett par dagar. Ja. Det är inte, liksom,
jo, men det finns väl en continuity plan att det ska sen utvecklas till en bla bla.
Det tror jag inte ett skit på. Nu har vi pratat om Kina, och Kina säljer vapen, och kinesiska vapen hamnar på båda sidorna i det här kriget. Vi vet att även SAF har flera udda antidrönarsystem, vilket även RSF har, alltså moderna störningssystem som bara finns där nu. Och det gäller ju också även ryskt krigsmateriel som man då tror har varit Wagner då i förlängningen, alltså till LNA i Libyen. Och som sen har förts över.
Jo, men Wagner tränade ju också RSF direkt eller så. Och stöttade dem på något sätt. I utbyte mot guld.
Ja. Även västerländska vapensystem finns ju hos RSF som är relativt nya. Vi har kanadensiska prickskyttegevär. Stridsfordon med brittiska motorer i. Men de här liksom lite udda och kanske mer slagfältspåverkande vapensystemen som luftvärn och så, och mer kvalificerade drönare, så vitt jag kan se så handlar det framförallt om kinesiskt krigsmateriel. Mm. Och då är det via Emiraten. De regionala, varför är alla så jävla intresserade av Sudan? Du var inne på att det var Emiratens liksom kornbod. Vi ska säga att Iran till exempel uppenbart har ett aktivt stöd, gör SAF. Allt från drönarsystem till liksom robotsystem, olika krigsmateriel i området. Och då är ju frågan, så här, varför är Sudan så jävla viktigt? Du pratade om kornboden, absolut, det är en faktor.
Guldet.
Guldet är ju en sak. Alltså, man kan väl säga, vi har pratat om det tidigare också, det är 10% av Sudan. Så är det ju också så, alltså de här 10% som är undersökta för vilka metaller det finns där.
Prospekterar liksom, ja.
Man har prospekterat ungefär 10% av Sudans yta. Sudan är Afrikas tredje största land. Yta då. Tänker storleken 3 Frankrike.
Ja.
Och förutom guld så har de ju stora depåer av järn, koppar, gips.
Okay.
Men det finns också troligtvis väldigt stora depåer av sällsynta jordartsmineraler.
Som också är lite i ropet just nu, får man ju säga.
Är det ju i ropet på många olika anledningar. Landet har ju då varit plågat, man inte har kunnat liksom effektivt bryta de här, guld är ju den enda som man storskaligt bryter.
Ja, och där är det också någon sån alltså gangstermarknad, för att där är det också någon sån alltså kriminell verksamhet i första hand, att det är, vad säger man, 10% av allt guld exporteras, alltså innan det blev totalt kaos i alla fall, legalt liksom, och så 90% exporterades illegalt ut ur landet. Men de här 10% som var legalt gav halva statskassan eller någonting. Så det är ju väldigt stora...
Ja, och att man det typ det som bryts i de stora liksom, guldgruvorna utgör liksom kanske hälften av det guldet man tror bryts i Sudan och så vidare. Så det är ju en bit. Men det andra är ju att landet ligger och har en enorm kust till Röda havet.
Yeah.
Vilket gör det till en väldigt viktig... strategiskt, speciellt rent geopolitiskt viktig. Och det tror jag väl är, de här två sakerna tillsammans är väl det som gör att typ hela världen sitter och tittar på.
Mm.
För att ingen vågar satsa fullt ut på den ena parten. För alla är intresserade både av att landet ska vara destabiliserat rent ekonomiskt, Men också att man vill ha ett läge där oavsett vem som tar sig till tronen så ska man vara med i förhandlingarna efteråt. Ja. Kombinerat då med att det är jävligt oroligt. Alltså, jag spinnar vidare på det, men det som håller på att hända i Etiopien och Eritrea, vi har haft Tigray-kriget, vilket också skapar ett mönster av vem som stödjer respektive sida i Sudan och i då Sydsudan, där man också har liksom, men att regionen, det är liksom eventuellt ett storkrig på gång, alltså till exempel ett krig mellan Etiopien och Eritrea. Så att liksom läget är ju att alla avvaktar eller bara vill att det ska vara destabiliserat på något sätt och ha direkta ekonomiska eller geopolitiska intressen av det. Det är egentligen ingen som tjänar på att Sudan blir helt stabilt.
Det är väldigt tråkigt för alla människor i Sudan att det är så det förhåller sig.
Ja, för det blir ju liksom, det, ur ett världssamfundsperspektiv så är ju det är enkelt är fel ord. Men precis på samma process som vi har sett i Gaza, även om vi då ska göra den, om man då ska prata om skillnaden där, så är ju åtminstone de geopolitiska intressena uttalade. Israel är vår allierad. Därför så tänker vi och så vidare. Man pratar liksom inte så om Sudan. För det är ingen som har en jättehög liksom, officiell hållning. Emiraten som vi pratar om, som uppenbart aktivt stödjer RSF, det säger de inte.
Nej.
Och därför så är det konstigt att samfundet inte lyckas liksom agera. Och när högern vill vara så, varför protesterar ingen mot det som händer i Sudan? Vilket inte heller är sant. Det är många palestinademonstrationer i de senaste åren som har haft Sudanflaggor även där. Och den sudanesiska liksom, diasporan protesterar de också. Men det är ju också så att deras institutioner gör liksom inte heller någonting för att försöka stoppa detta.
Nej, och inte i Sverige heller. Ja, men det är väl så, när man ser en stat som hjälper till i ett folkmord, då är instinkten hos Sveriges regering, här ska vi vara med och exportera vapen, liksom Turkiet, ja, eller mer direkt då Israel. Och i det här fallet, som vi har uppmärksammat en del i media på senaste, Förenade Arabemiraten, vad var det största...
Importören av svenskt krigsmateriel.
Ja,
troligtvis.
2024, för att det är lite hemligstämplat sådär. Men ja, så, och på det då så har Benjamin Dousa, Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister, sagt att man vill öka exporten och man vill sluta ett frihandelsavtal med Emiraten. Och då har det liksom kommit upp då i media, varför gör ni det samtidigt som de stödjer RSF? De exporterar vapen till det här pågående folkmordet, liksom. Hur kan man göra det? Ja, bland annat svarade Dousa då till Aftonbladet att det handlar om svenska jobb, skatteintäkter till vård, skola och omsorg.
Viktiga grejer.
Blodspengar liksom in i statskassan vill han gärna ha. Men också den här då klassisk liberala liksom grejen man tar till ibland. Handel och utbyte skapar dessutom en plattform för dialog. Liksom att genom att handla med dem så ska de sluta göra det dumma, för att då är vi handelspartners. Liksom. Det verkar inte funka med att USA, Kina och Ryssland handlar med dem. Liksom, utan, ja.
Kina är verkligen så. Ja, vi har verkligen försökt nu. Vi bara handlar järnet bara för att försöka få till en dialog.
Ja, verkligen.
Runt vattenmaskinen.
Men det är ju märkligt då att det funkar liksom så ibland. Men det är också retoriskt så säger man att man ska bojkotta Ryssland superhårt på grund av detta från Sveriges håll också. Liksom. Sen så i praktiken vet vi att även Sverige handel med Ryssland direkt och indirekt kanske framför allt. Och där kan man ju säga att Förenade Arabemiraten är också en viktig hubb för att kringgå olika exportförbud. För,
transferland,
som ja, man precis. Säger. Och också sådana saker då som har så här dual use, som man säger. Rent militärt, det gör de väl inte att de liksom köper amerikanskt krigsmaterial och sänder till Sudan. Det hade väl USA satt stopp för. Men man säljer så här
optik till exempel.
Optik, elektroniska komponenter och sådana saker går ju till, säljs ju av USA till Emiraten, och Emiraten låter det sen gå till Ryssland till exempel, så att det används för att producera robotar till exempel.
I choose business.
Ja, precis, verkligen, igen. Nej, men sen så, jag tyckte det var liksom än mer absurt då när utrikesministern Maria Malmer Stenegard var med i Ekot den 15 november. Och det är som liksom, lyfter om det här, nu rapporterar vi om det här. Och då säger hon, jag är så tacksam med att man äntligen börjar rapportera om Sudan. Och så ställer hon det i förhållande till Gaza, liksom antyder lite där då att Gaza rapporteras för mycket och Sudan för lite liksom.
Men som att det är rapporteringen också. Bah, det är så jävla nice. Liksom. Bara,
det är inte som att det har varit hemligt. Det har ju rapporterat. Alltså jag, man kan ju hålla med. Jag kan ju tycka att det är underrapporterat från Sudan. Det har vi också pratat om förut. Mm. Liksom, att det är ändå antagligen den största pågående humanitära katastrofen i världen just nu. Det borde ha mer uppmärksamhet. Men man har kunnat läsa om det tidigare ifall man har velat. Liksom.
Ja, man har kunnat lyssna på det om det är den här podden.
Till exempel hade man kunnat göra det. Och såklart det är helt vidrigt att ställa det i förhållande till Gaza och säga så. Vi måste rapportera mindre om det ena folkmordet.
Men det är också så jävla härligt. Liksom. Det är så härligt liberalt. Eller liksom någon typ, det är inte ens neokon liksom. Men det är så jävla härligt att bara vara så här. Så här jävla härligt att vara så. Det är rapporteringen.
Ha.
För det är inte så att Moderaterna har varit så här. Fan, vi har en plan. Om vi sätter upp en parallell proteströrelse mot Nej. Folkmordet i Sudan. Och så liksom försöker vi dra människor till den. Och säger man så, varför väljer ni att stoppa just det här folkmordet? Vi har ju det här andra folkmordet. Utan det är ju rapporteringen då. Det är rapporteringen som är problemet. Det är inte så. Och det är ju här då det blir riktigt absurt. Att man är så här, ni kritiserar att vi köper massa israeliska vapen. Och handlar med Israel och har bara universitet och samarbete med dem.
Varför kritiserar ni inte att vi också gör det? Sluta ni bara, göra det istället.
Ni tycker det är fel. Då ska ni bara veta vad vi ser till hamnar i Sudan.
Ja, det ska man väl också säga. Att svenska vapen hamnar bland antagligen inte i Sudan. För det är sådana super high tech grejer som de antagligen håller på. Det är någon sån här radarsignalspaning på flygplan.
Ja, men så kanske Sudan inte har jättemycket nytta av hela med Global Eye eller vad den...
Ja, men det är precis också det här att... Som sagt, regeringen behöver inte få veta media mer om Sudan för att kunna agera. Och det blir så absurt.
Det är senare, deras kanal
senare
också.
Inslaget är hon så typ, ja, jag har försökt uppmärksamma media på det här och få Sveriges Radio fråga varför inte ni rapporterar mig. Man bara, det är inte din uppgift att berätta saker för media som de ska rapportera. Din uppgift är för fan att göra någonting åt saker som du har fått reda på genom medierapportering eller genom era egna informationsinsamlingskanaler som ni som stat ska ha.
Liksom det är någon annan på utrikesdepartementet som då inte har gjort sitt jobb ifall hon är så, jag visste ingenting om det här, hur har jag missat?
Eller att hon är så, jag visste allt om det här och berättade för media, men de gjorde ingenting. De gjorde ingenting, det är för fan du som ska göra någonting. Du, men du säger, man vägrar ta position av att man själv är makten som har makt att utföra någonting.
Det är väldigt
liksom.
Tydligt, de är fort, det är liksom att vi lever i ett land där det känns som att sossarna fortfarande bestämmer.
Ja,
och de... Som kostar simp politiker som är så, vi kan inte bestämma någonting. Eller då är de bara ärliga med, vi kommer inte göra ett skit om det här om inte det blir ett problem för oss. Så att vill ni att detta ska stoppas så måste ni ha en proteströrelse som ni har gjort med Palestina. Så att vi är tvungna till att göra politiska eftergifter. För annars kommer vi bara låta Saab tjäna de här pengarna.
Ja, vi kommer absolut inte göra någonting ifall vi inte kan förlora ett val på det. Det är enda saken som kan motivera oss.
Annars till, kommer vi inte lyfta
det.
Ska ni,
det är helt absurt att tänka sig att vi skulle göra någonting för att det är rätt. Eller för att det, ja. Nej, men de här reportrarna konfronterar också henne med den här svenska vapenexporten till... Emiraten.
Det är nog ingen som påstår att de vapen som Sverige exporterar till Förenade Arabemiraten hamnar i Sudan eller i Darfur. Men däremot att vi gör det samtidigt som det finns ett vapenembargo som Förenade Arabemiraten uppenbarligen inte bryr sig om. Då har vi ju en möjlighet att pressa dem att sluta med detta. Eller har vi inte det?
Jo, och det är ju därför som det är så viktigt att ha den här dialogen.
Ja,
som
men
vi
dialog!
Också har. Och det är därför som jag har varit så tydlig med det resonemanget.
Det
om man skulle hårdra det resonemanget så skulle vi stoppa all form av handel till alla länder som inte tycker exakt som vi tycker. Då skulle vi vara ganska ensamma.
Och det är ju så man bara, ja, fast det är inte att antingen tar man resonemanget till sin absoluta spets eller så gör man ingenting. Utan man kan ju också mitt emellan bara bestämma så... vi bidrar inte till folkmord.
Ja, precis. Antingen är det ju så. Antingen så säljer vi vapen till djävulen.
Eller så säljer vi inte vapen till någon.
Till någon. Nej, då bara lägger vi av med all handel. Om inte jag får sälja nervgift.
Som ska användas för döda spädbarn. Då ska jag inte heller sälja morötter. Nej, för det är ju samma sak.
Det är så, handel.
Jag kanske...
Är sjuk i huvudet? Ska vi inte få sälja morötter till Norge?
Jag kanske tycker lite annorlunda om Norge är en fråga. Det är ju samma sak. Nej, det är inte...
Gässen, till exempel.
Ja, precis.
Fake-fåglarna.
Gässkriget.
Vi får bli ett Patreon av sig, om gässkriget.
Nej, men...
Så pengarna ska in, helt enkelt.
Pengarna ska in, det verkar ju vara det. Och det, precis, det hade varit skönare ifall de bara var ärliga. Ifall de hade varit lite mer Benjamin Dosa-linjen. Bara, nej, men vi tjänar ju trots allt pengar på det här. Så det är därför vi gör det. Det hade väl varit typ
ja, men det
lite enklare att förhålla sig till.
Genuinare positionen. Ja, det är väl, alltså det är väl, man ska väl komma ihåg att Förenade Arabemiraten, de förnekar ju allt det här. Och att det är lite intressant med liksom Gulfstaten också, för Saudi då, som ju också initialt kanske eventuellt stöttade RSF, verkar ju nu då ha gått över till att stödja SAF.
Okej. Ja.
Vilket också kanske handlar om...
Det ser bättre ut för SAF nu, nu ska vi spela
på den
bollen.
Ja, eller den interna konflikten mellan Emiraterna och Saudi, som ju också är en sån här. Och att RSF, alltså relationen till RSF, handlar ju också om det fruktansvärda kriget i Jemen.
Ja.
Där liksom sudanesiska legosoldater utgjorde liksom en bit av det kriget då. Vilket bildar liksom en helt...
Det är ju det här lapptäcket av konflikter där olika internationella aktörer ibland hamnar på samma sida, ibland hamnar på motsatt sida i någon sorts linje man kan dra genom alla konflikter, men bara att man har olika liksom, och sen så blir det som att man stöttar en sida i ett land och motverkar den i ett annat land, men de två grupperna samarbetar sinsemellan, så det blir en sån konstig cirkel liksom.
Ja. För att det är den här konflikten, och det var kanske det jag ville knyta tillbaka till, den här initiala, vad tycker de här, eller vilka linjer är de som driver, det spelar liksom ingen roll. Det är inte så att liksom...
Okej, det var jättebra att du hade en setup i början, där du som satte mig på plats för att förklara olika linjer mellan olika grupper, för att sen nu komma tillbaka till att det spelar ju ingen roll, utan det är det materiella...
Nej, jag menar, i Sudan spelar det såklart någon roll. För människorna i Sudan så spelar väl det här. Men för omvärldens position så verkar det inte spela någon som helst roll, utan det handlar bara om att satsa på den vinnande hästen. Eller då, som är på ett roulettebord, satsa på både svart och rött, liksom. För att maximera utfallet. Och det här sker ju också i liksom en tid av de här globala institutionernas sönderfall, som ju folkmordet i Gaza, ju liksom uppenbart så här, ett FN som inte agerar, och här har vi återigen så det internationella samfundet, ni kan ju också, alltså en sak man ganska snabbt hade kunnat få slut på hade ju varit att använda luftstridskrafter liksom.
Yeah.
Det flygs inga drönare mer här, vi ser till att vi skjuter ner ifall ni åker runt med drönare. Och en fredsbevarande styrka hade kunnat sätts in i de större städerna för att förhindra med folkmord. Det kommer inte hända. Och för att då liksom, det finns liksom en historisk bit som jag ändå bara tänker att man behöver ta med, alltså som bara handlar om Sudan. Jag vet inte om vi har pratat om Operation Infinity Reach tidigare.
Det kan jag inte påminna mig.
Nej.
Det känns som ett helt okej operationsnamn.
Ja, det är ju då en kort strax efter att Monica Zelinsky, heter hon, var sög av Bill Clinton.
Aha.
Och den grejen kom ut. Jag vet inte, avsugningen kanske hade skett långt tidigare, men det hade i alla fall kommit ut i media. Så bombade en av Bin Ladens första terrordåd, inte avsugningen av Bill Clinton. Men, och som svar, terrordåd mot en ambassad i
Nairobi kanske?
Ja, av en lastbilsbombning i Nairobi, eller hur det nu är, så kommer man fram till att det är då Bin Laden som ligger bakom det här. Bill Clinton vill visa framfötterna. Den här filmen Wag the Dog,
just det,
har också kommit ut strax innan detta. Och sen så gör man en sån Tomahawk-kryssningsrobotattack mot mål i Afghanistan, som då är riktade mot Bin Laden personligen, men också mot en medicinfabrik i Sudan.
Just det, ja.
Som USA är, så de håller på att framställa nervgift åt de här islamistiska terroristerna. Och så är alla bara efter så, nej, det var bara en jättestor medicin där det jobbar typ 500 personer i varför har vi Tomahawk beskjutit den liksom? Och då använder man då den här, liksom, presidenten tar detta beslutet för att man ska mot Al-Shifa fabriken då. Bland annat då, och den ligger ju i Khartoum också, ska sägas. Man väljer att göra detta för att liksom, som ett motdrag då, mot Bin Laden på något sätt, vilket så här efterhand, för han ska väl ha upphållit sig i Khartoum under den här perioden, för att knyta tillbaka då till det här, den tidigare diktatorns islamistiska projekt. Det var liksom en plats man kunde hänga på om man var Bin Laden. Det var också mycket oro kopplad då till massa kemikalier och så i den här industrin. Och sen efterhand så vet man att det här var inte en grej. Det var liksom inte sant. Och man är ganska säker på att Bill Clinton gjorde den här attacken då för att det var bra. Lite så. Får någonting annat att prata om än orala rummet. Ovala rummet. Och då liksom den här grejen med att ta den här typen av beslut och om att bomba i olika länder. Jag tänker att nu i slutet av avsnittet när vi börjar liksom behöva avrunda detta så tänker jag att man kan, vi behöver göra en passare till Venezuela. Så är det intressant, jag lyssnade på en kongressledamot, som amerikansk kongressledamot, en demokrat, som pratade om de här båtattackerna då. De börjar bli ett par stycken nu. Och man räknar väl att då dött ungefär 70 personer, upp mot 70 personer i de här attackerna. När amerikanska flottan beskjuter olika båtar, de menar innehåller knark som är på väg till USA. Och jag såg att DN hade gjort en artikel nu för någon dag sedan där de var så, experterna, det här är nog inte lagligt. Och det tyckte jag var kul att hon är så. No shit, att det inte är bara enligt... Och det roliga är fel ord. Det intressanta är ju att de är antagligen heller då inte lagliga liksom USAs egen byråkrati.
Nej.
Och det kommer ju nog bli en grej om detta. Och att det har ju varit lite så, USA verkar positionera sig för att eventuellt starta ett krig mot Venezuela. Vad är deras plan? Jag tillhör väl dem som säger att jag tror vi eventuellt kommer få se någon typ av luftangrepp på någon flygbas i norr. Och kanske någon fabrik i norr, som man menar är någon typ av drogfabrik. Sen så kommer det liksom...
Det blir ingen markinvasion.
Det kommer inte bli en markinvasion. För att den måste ju passera i kongressen. Intressant nog så hävdar den här kongressledamoten, som alltså sitter i underrättelsekommittén, inte nödvändigtvis måste få all information. För att om det är väldigt känslig information så finns den här grupp 8, riktigt kul att den heter det. Som är en vad säger man, bipartisan, alltså partiöverskridande grupp av kommittéledamöter som, och liksom kongressledamöter är det ju, som kan vara så här, det här kan vi visa er information varför vi vill ta ett beslut på att attackera någonting. Och det är av så känslig karaktär att vi kan inte liksom göra detta till kongressen eller de här kommittéerna i sin helhet. Och sen i efterhand så får man oftast då visa upp vad det var man... Det verkar ju också som att den här gruppen då heller inte har fått information, utan det är republikanska kongressledamöter som har fått informationen. Och när de andra kommittéerna då bett om att få den informationen, alltså enligt de här protokollen då, som hur man ska göra olika utomrättsliga mord i USA, de är inte följda. Och för att Trump skulle kunna göra liksom ytterligare, mer utökade angrepp, så kräver det kongressens godkännande. Och det kommer man antagligen inte få, vilket då begränsar lite möjligheten. Och görs det, så är liksom, då är det uppenbart inte konstitutionellt. Liksom. För konstitutionen fastslår ju att kongressen måste ta det här beslutet. Och då blir det ju osökt, man tänker då, för att komma tillbaka till Jemen då, och till liksom den regionen, så är det ju så att nu tycker man att Trump är jättedum för att han håller på med de här bizarra morden. Men kommer du ihåg Anwar al-Awlaki, som Obama beordrar mordet på?
Som, nej, det gör jag nog inte.
Som är amerikansk medborgare.
Okej, okay, ja.
Och befinner sig i Jemen när han då blir dödad. Och han är amerikansk medborgare som Obama då beslutar att man ska bomba. Han dör inte ensam, det är ett par stycken andra som dör. Som då liksom USA mördar en av sina egna medborgare i Jemen.
Ja.
Och Obama hade liksom en historia av att göra den här typen av drönarattacker. Med skillnaden då är att man följer de protokoll som då har fastslagit.
Oh.
Ja. Ja, det är trevligt.
Den goda liberalen.
Det som väl är en springande punkt i varför det här i Venezuela är lite konstigt är ju att, förutom då att det saknar liksom juridiskt och så här byråkratiskt godkännande i USA, det är ju att det även är lite svårt vad syftet är, eller svårt att se vad syftet är, mer än att då eventuellt få Venezuela att kollapsa.
Mm. Ja.
De här båtarna var ju inte på väg mot USA. Alltså de rent fysiskt hade inte kunnat ta sig till USA. Det är inte den typen av båtar. De hade inte kunnat åka så långt. En av båtarna vet vi var det kolumbianer på, vilket också verkar vara fiskare. Det kan mycket väl vara att en eller två av dem var knarksmugglare ombord på de här båtarna. Men det är också att det sätter ett helt nytt prejudikat som jag tänker blir obegripligt om man inte ser det i kriget mot terrorismen. Liksom. Att det här är en process som är en naturlig följd av mord, till exempel då, som Anwar al-Awlaki. Alltså att man genom att designera den här gruppen som narkoterrorister, vad det nu betyder, vilket tidigare lite har betytt terrororganisationer som har då alltså terrorismen, målet terrorism, vilket betyder någon typ av militärt väpnat angrepp som ska då skada västvärlden, om vi ska börja kassa.
Som finansieras.
Med hjälp av drogproduktion, Captagon i Libanon och Syrien till exempel, och Farc i knarkproduktion. Men det har ju tidigare inte varit en grupp som är knarkhandlare liksom.
Som har lite vapen för att vara maffia liksom. Mm.
Eller väldigt mycket vapen för att vara maffia.
Jo, visst, absolut.
Utan det är en ny användning av begreppet.
Ja, men det är, alltså, du säger, vad är poängen med det liksom? Vad vill de uppnå? Det är väl bara inrikespolitisk show-off som är poängen, eller?
Alltså... Precis, vilket blir lite som bombningen av medicinfabriken i Sudan. Mm. Att det är liksom, för att det är även då rent militärt, eller liksom, om man ska då tänka på det mer som brottsbekämpande, så är ju han här antagligen det dummaste de kan göra. Alltså, normalt sett...
Ja, men det är också helt inkonsekvent. Varför bombar de inte en massa bilar i Mexiko? Mm. Då, i
men så är det såklart. Liksom... Alltså, kokainet utgör ju såklart ett problem i USA. Men både från Colombia och Venezuela är det framförallt kokain som kommer. Medan man vet att fentanylet, som är ju det som
inte utgör ett problem i USA.
Som ju skördar väl ungefär 90 000 om året liksom, i överdoser. Det kommer ju inte från Venezuela eller Colombia, utan det kommer ju via Mexiko. Mm. Men att istället då för att stanna de här båtarna och eventuellt förhöra människorna som är ombord.
Beslagta knark. Eller vad det
som man då också kan visa upp. Titta, allt knark vi har beslagtagit. Så det är ju verkligen bara wag the dog i den meningen att det ser jävligt spektakulärt ut. Men jag menar att det är en optik och en retorik som har möjliggjorts med kriget mot terrorismen. Alltså hela den här processen hade inte varit möjlig om det inte var för att vi först marinerades i...
Det här är okej för att vi måste göra så, det enda sättet att hålla oss säkra.
Precis. Terrorister får man göra sånt här med. Och nu har det då utökats till att vara en fiskare som får $50 för att köra en båt fullt med knark. Nu ska vi liksom acceptera att han mördas och hans mord livesänds på tv i någon typ av valkampanj. För att det är skurkarna. Och det som väl geopolitiskt gör det ännu mer intressant är ju att USA håller på att fucka upp sin relation till Latinamerika och Sydamerika. Fullständigt. Man har ju den här konstiga bailouten av Argentina.
Ja, just det.
Som America First.
Men går den igenom? Eller?
Jag har inte koll på det detalj. Men liksom... Som är ju den riktiga allierad man har kvar. Man har ju gjort sig direkt ovän med Colombia, vänsterpresidenten i Colombia. Till nivån att jag såg ett tal från honom där bara han pratade om att liksom, vi är inte rädda för USA. Krävs att det blir krig så kommer vi klara av det också.
Även hur har det gått i Brasilien med de här strafftullarna Trump skulle införa för att...
Bolsonaro... Ja. För att han ska dömas.
För den här statskuppen har försökt göra. Mm.
Men liksom, om man tänker att planen med Venezuela då och retoriken var att man ville liksom på något sätt markera mot Venezuela för på grund av kinesiskt och ryskt, framförallt kinesiskt inflytande. Så man skulle liksom sabotera Venezuela och på sikt kanske då avsätta Maduro och liksom kollapsa landet. Colombia har ju varit väldigt tydliga med att om inte USA vill upprätthålla goda relationer till oss, Kina, då är ni välkomna.
Ja.
Mm. Och jag menar, om Brasilien ska få straff tullar mot sig. Alltså,
skulle gärna vilja veta hur det har gått i Brasilien och Argentina på den horisontes.
Ja, det hade varit jättetrevligt om ni ville ta och göra ett avsnitt. Med några avslutande ord så är det väl verkligen, alltså, både det som händer i Sudan är så jävla vidrigt och det är helt sinnessjukt att man inte får stopp på det och att ingen verkar göra någonting för att få det att upphöra. Och det känns på något sätt sammantaget som att vi bara lever liksom i den så dummaste, mest absurda tidslinjen möjlig.
Verkligen. Med de glada orden säger vi
tack och adjö.
Tack för oss.
Ja. Man kan följa oss på sociala medier. Jag skriver framförallt på Blue Sky. Det heter Martin Hansson. Du skriver framförallt på Twitter då, om du skriver någonstans överhuvudtaget.
Nej. Jag skriver inte någonstans överhuvudtaget för närvarande.
Nej. Man kan följa oss på Facebook. Det heter vi Eldrörelse. Man kan följa oss på Instagram. Det heter vi eld.och.rörelse. Och bli gärna patroner.
Jättegärna. Även ifall det inte har kommit så mycket Patreon-material på senaste, så är det på gång.
Ja, en live-podden inte minst.
Live-podden från Stockholm.
Mm. Tack för att ni har lyssnat.
Tack. Hej.
Ha det fint. Yeah, you know, Fattus Tag, you have a sound wagon and a lot of booze, and then you drive around the city and then you riot for bottles at the police. It's banned in a lot of German cities.